Och så ska vi tillbaka hem till Sverige och till kvinnokliniken på universitetssjukhuset i Lund, Lotta Malmstedt. Det ska handla om fosterdiagnostik nu.
Just det, vi står här i fikarummet och barnmorskorna de sitter här utanför och fikar. Det är lugnet efter stormen idag. De hade 14 förlossningar här under gårdagsdygnet och bara 3 hittills idag. Och här i Lund så är det många gravida som har efterfrågat fosterdiagnostik. Det görs på 12% av alla gravida här, oavsett ålder, görs det fostervattenprov. Det är patienterna som efterfrågar och det är den högsta siffran i Sverige tillsammans med Stockholm. Och fostervattensprov, det är ju den metod som man har haft hittills idag för att kunna förutsäga om det väntade barnet har kromosomförändringar, där Downs syndrom då är det vanligaste. Men fostervattensprov, det är som vi vet förenat med risker. Själva provet kan leda till missfall. Och idag så finns det metoder som är säkrare. Det finns ett blodprov. Karel Marschall, professor i obstetrik och gynekologi här i Lund, berätta.
Det finns ett blodprov som man kan ta på den blivande mamman och fastställa koncentrationen av vissa ämnen, hormoner och proteiner som har förändrat koncentration om barnet har Downs syndrom eller vissa andra typer av kromosomala avvikelser. Och detta kan göras antingen under så kallade andra trimestern, alltså i 4:e graviditetsmånaden. Då tar man 3 sådana prover eller tar man 2 analyser tidigt i graviditeten. Men då är det lämpligt att man kombinerar det med ultraljudsundersökningen, för det är visat att den kombinationen ger den bästa indikationen att risken för att barnet har Downs syndrom är ökat.
Och det här är säkrare för patienten? Det är ingen risk att man får ett missfall av själva provtagningen?
Nej, det är helt utan risker för själva graviditeten. Däremot som du sa så är det fostervattenprov som ger det definitiva svaret hur barnets kromosomer ser ut och om det är avvikelse, om det är Downs syndrom. Men det är förenat med en risk ungefär mellan 0,5% och 1% av alla fostervattenprov slutar med ett missfall. Mm.
Men det provet tar man i alla fall då. Om det skulle visa sig på det här blodprovet så kanske man måste gå vidare ändå. Men man gör det på färre blir konsekvensen då, det här mer riskfyllda.
Ja, man måste inte. Det är naturligtvis helt upp till den blivande mamman att ta ställning till vad som ska göras. Men det är viktigt att säga att fosterdiagnostiken den finns idag. Och man tar idag fostervattenprov på många i Sverige. Det blir fler och fler eftersom de gravida kvinnorna blir äldre i genomsnitt. De startar sin graviditet och bildar sin familj senare än tidigare. Och då kommer flera över den gränsen som man har idag för att välja den riskgruppen som man erbjuder fostervattenprov till. Vilket oftast är då 35 år. Du sa oavsett ålder, men det är 35 år på de flesta ställen i Sverige och hos oss också.
Men ni vill kunna erbjuda det här till alla. Varför?
Vi vill inte erbjuda själva testet och själva metoden. Vi vill fråga om de önskar att få lära mera om möjligheterna av fosterdiagnostiken. Det är viktigt att poängtera att det ska vara 2-stegs modell där vi först frågar, finns det intresse att vi ska berätta mera? Och sen ska vi ge information förhoppningsvis bättre än folk har idag.
Men finns det, kan man tänka sig att om fler får möjlighet att få information om det här, att fler också väljer att få fosterdiagnostik? Kolla hur det är med barnet.
Naturligtvis informationen ger att man blir intresserad, om man är intresserad att få reda på. Men det är alltså fosterdiagnostik i den meningen att man ger en uppklarningsundersökning med ultraljud och tar blodprov på mamman och beräknar risken. Och sen fortsätter diskussionen när man har fått svaret.
Alltså, vi ska vara tydliga här att kvinnor i Sverige har alltså sen förra året lagstadgad rätt till fosterdiagnostik. Och vården vill ju alltså här, som vi hör då, göra den medicinskt säker som det är möjligt. Och det är alltså frivilligt. Och på flera kliniker i Sverige idag så erbjuds det här NUP-testet som det kallas populärt i ett ultraljud. När man mäter en vätskespalt i fostrets nacke ungefär i vecka 10 eller någonting sånt där. Man ger det inte på sjukhuset i Malmö, men här i Lund så erbjuder ni det till patienter över 33 år. Men man får inget säkert svar, utan det här säger en sannolikhet. Och sen kan man välja om man vill gå vidare. Har vi förstått saken rätt?
Det är så att viss ålder så har man viss risk att barnet har Down syndrom. Och den här risken ökar ju äldre man blir. Och genom den undersökningen med ultraljud så får man bedöma om den risken i det individuella fallet är högre eller lägre än det som motsvarar åldern. Alltså åldern finns med i beräkningen också. Och då utgår man från det vad den risken är. Men man har inte det definitiva svaret.
Här med oss finns också Johanna Hellström. Du är en mamma, 35 plus, som så många andra nu för tiden. Du har två barn, de är födda här i Lund. Och du erbjöds det här NUP-testet när du väntade ditt andra barn. Vad visste du om det testet då?
Jag visste ju att man kunde få möjlighet att veta hur stor risk det var att barnet led av någon kromosomförändringar, Down syndrom till exempel. Det fick jag veta.
Hur hade du funderat i förväg om du skulle ta det eller inte? Hur hade du tankarna gått?
Jag hade inte funderat så mycket. Jag var 34 år när jag blev gravid med mitt andra barn. Men jag kände att de tryckte på ganska rejält. Det var inne i Malmö som jag träffade en barnmorska. Och hon menade på att det är klart du ska göra det här testet. Och mycket också att det är väldigt svårt och tungt att få ett barn som är sjukt, som har en kromosomförändring. Och det reagerade jag väldigt starkt på, att hon tryckte på väldigt
mycket. Var det den informationen du fick av barnmorskan?
Ja, det var det.
Kände du dig tvingad att ta testet?
Tvingad kände jag inte mig, men jag blev nästan lite anti till det faktiskt. För att jag kände att det var liksom fel, men jag gjorde det. Men jag kan, och det var ju bra, men om det inte hade varit det så jag hade nog inte gått vidare och gjort ett fostervattenprov. Det hade jag inte gjort.
Down syndrom pratas det om hela tiden i samband med de här testerna. Vad visste du om Down syndrom? Vilken information fick du om det vid provtagningen? Eller inför?
Jag vet ju ganska mycket om Down syndrom sen innan. Jag har en kompis som har en son som har Down syndrom. Så jag visste en hel del om det. En helt underbar kille.
Du fick du någon information på mödravården om hur det var att ha ett sånt barn?
Nej, det fick jag inte. Men jag fick ändå reda på att det är väldigt tungt att få ett barn med den här formen av sjukdom.
Karel Marschall, Johanna upplevde påtryckning. Vad säger du om det? Ska det vara så?
Jag tycker att det är mycket olyckligt om det var så. För att allt vad gäller fosterdiagnostik måste vara frivilligt. Och även att inhämta informationen måste man vilja själv. Och sen måste man ta ställning till vad man vill göra. Och det var vi som professionen, läkare och barnmorskor, ska göra. Vi ska ge tillräckligt mycket fakta och underlag för att kunna fatta sådant beslut. Vilket inte är alltid så lätt. Både svårt att informera och svårt att fatta beslut.
Vi ska berätta här att inför det här programmet så har vi varit i kontakt med en blivande mamma som i vecka 17, alltså nästan i halvtid efter fostervattensprov, fick det helt säkra svaret att barnet som hon väntade hade kromosomfel, men att det troligen skulle överleva. Och hon orkade inte vara med i sändningen. Hon har skrivit en väldigt stark text till oss som vi tyvärr inte kan läsa upp i dess helhet. Men jag ska citera här. Hon skriver: 7 dagar har vi på oss. Ta er tid, det är ert livs viktigaste beslut, säger kuratorn. Bestäm er snart. Låt inte detta bli en Golgata-vandring, säger doktorn. I 7 dygn grät och pratade vi och önskade oss bort från det omöjliga valet. Om vi aldrig hade gjort detta prov. Vi frågade oss, vad är ett värdigt liv? Hur skulle vi kunna åldras och dö ifrån ett barn som aldrig skulle bli vuxet? Hur skulle det bli tillsammans med en människa som inte kommer att bli som andra? Alla dessa frågor som det säkra svaret inte svarar på. Varför hade ingen pratat med oss om det på mödravårdscentralen? Skriver alltså den här kvinnan. Och nu säger jag välkommen till Annika Borg, präst i Svenska kyrkan och känd för P1s morgonlyssnare genom Tankar för dagen. Du finns med oss i en studio i Luleå. Ibland ångrar man valet att göra fosterdiagnostik som vi hör här för att situationen blir omöjlig. Vad tänker du när du hör det här?
Jag tänker många saker, och inte minst så ringar ju den här kvinnan in just detta med de omöjliga val som vi faktiskt ställs inför idag genom den ökade kunskapen och den ökade möjligheten. Och det är ju så att det finns ju, och det är därför en sån här diskussion är viktig, för det finns ju det handlar ju i grunden om mänskliga aspekter som finns på de här frågorna. Det är inte bara en fråga om vad vi kan göra, utan vad vi också bör göra, vad det får för konsekvenser, som ju kan vara väldigt svårt att se, både för enskilda människor. Och också, det här är också en samhällsfråga. Och det är inte heller bara en fråga om ekonomi, utan det är i allra högsta grad en fråga om det mänskliga. Och vad är ett gott liv?
Och, hur gör man för att fatta beslut?
Ja, det är precis som hon skrev där så starkt, att detta att 7 dagar har man på sig att fatta ett sånt här beslut som hon då beskriver det. Och egentligen så är det ju ett omöjligt val, eftersom så många av de här frågorna förblir obesvarade. Hur skulle vi göra? Hur skulle vi orka? Hur skulle det bli? Och vad är ett gott liv? Vad är ett rikt liv? Alltså vad är denna strävan som vi ju på många sätt har idag efter det perfekta livet? Och också den här pressen som jag tror att många föräldrar och kanske kvinnor framför allt känner. Och som Johanna beskrev här. Det är ju på ett sätt en fullständigt omöjlig situation. Och ändå måste man givetvis fatta ett beslut. Och jag tror inte att det finns
några
enkla...
Händer det att folk vänder sig till kyrkan i en sån här akut situation?
Ja, visst gör det. Och framförallt så är det ju någonting som vi talar ganska lite om, tycker jag ändå, i samhället. Är ju att det är ju inte känslomässigt okomplicerat att avbryta en graviditet, alldeles oavsett vad skälet till att man gör det är, så att säga. För det är så skuldbelagt detta. Så det är klart att man... Det väcker ju en rad olika existentiella frågor. Det finns ju liksom inget rätt eller fel, inget enkelt svar här, utan man står i en situation som man måste välja.
Jag ska vända mig till Karel Marshall här rent konkret. Vad får man för hjälp när man utav vården, när man hamnar i den här situationen?
Alltså när man får svara att barnet har kromosomavvikelse, då är det kontakt med läkare som ger det beskedet. Och jag måste säga att det är bland det svåraste vad vi har att göra, att ge sånt svårt besked. Och sen ofta är det också barnmorska på ultrahusavdelningen eller på mödravårdscentralen som finns som stöd. Och sen har vi kuratorn också som vid behov kan tala med
Men beslutet mamma. Måste man fatta själv?
Beslutet måste man fatta själv.
Hur många av dem som får helt säkra besked att ditt barn har kromosomförändringar, hur många väljer att göra... Att avsluta graviditeten, göra sen abort, vet man det?
Jag tror inte att det finns någon säker statistik i Sverige, men det är mycket nära 100%. Och i Danmark, när man har följt upp just när man införde fosterdiagnostik i stor skala i hela landet, så där har man rapporterat att det är 100%. Men det finns andra länder som i Norge till exempel, där det är många fler mammor som behåller graviditeten även om barnet inte är friskt.
Det här är Studio 1 alltså, och vi sänder från kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Lund. Och bredvid mig här finns också Malin Dareberg. Du är också tvåbarnsmamma och du är medlem i Svenska Down-föreningen. Och den minsta av dina flickor är född med Down-syndrom. Hur reagerar du när du hör vår diskussion här?
Ja, jag känner mig väldigt oroad över utvecklingen och faktiskt förtvivlad ibland. Därför att jag som förälder till ett barn med Down-syndrom dagligen möter en kompakt okunskap och väldigt många fördomar hos folk som inte alls vet vad det innebär att leva med Down-syndrom. Antingen att ha Down-syndrom eller att vara en anhörig till ett barn med Down-syndrom. Och därför är jag väldigt oroad, för att om man då inför att alla gravida ska testas eller ska få information om test, så tror jag att den här djupa okunskapen kommer leda till att väldigt många barn med Down-syndrom kommer aborteras. Och det tycker jag är en tragedi.
Har du förståelse för att många vill ha fosterdiagnostik idag? Att många ser det som en förutsättning. Man vill veta att allt är bra om man ska kunna glädja sig och gå vidare.
Det har jag förståelse för, samtidigt som jag... kan känna att den här jakten efter det perfekta livet är överdriven, och vem ska avgöra vad som är ett gott liv, som Annika Borg, prästen här, var inne på. Den inställningen kan jag också känna mig kluven till, att vem ska avgöra vad som är ett perfekt liv. Men jag kan förstå att man vill ha fosterdiagnostik, jag vänder mig inte emot det, men jag vänder mig emot att man inför det när okunskapen är så kompakt hos allmänheten, men även hos vårdpersonal. Det vittnar ju Johannas berättelse om, kring vad det innebär att leva med Down-syndrom. För då tycker jag det är livsfarligt.
Hur är det då att ha ett barn med Down? Den frågan får du väl många gånger?
Ja, det är väldigt vanligt. Det är det bästa svar jag kan ge. Vår dotter som är 2 år är en älskad dotter, syster, barnbarn. Hon går på dagis, gosar med kaninen. Det är väldigt vanligt.
Mm. Hur blir ni bemötta?
Hur vi blir bemötta som familj?
Ja, känns det som ni är annorlunda och att ni har ett konstigt barn, eller?
Ja, vi sticker ut. Och det är då när man sticker ut som man märker hur kompakt okunskapen är. Och rädslan många gånger. Det har ju hänt massor med gånger när vi träffar folk för första gången i något sammanhang. Och Irma är med och de ser henne för första gången och inte visste att vi hade ett barn med Downs syndrom. Så blir folk väldigt ställda och rädda. Och de vågar inte ens säga hej till Irma och fråga vad hon heter eller vem hon är. Så att man märker att rädslan är otroligt stor. Man tycker det är läbbigt.
Beklagar man er?
Ja, det har hänt. Och då är vi väldigt snabba med att säga att det är verkligen inte synd om oss. Och det är inte synd om Irma heller.
I Danmark, ska vi säga, så erbjuds det här kubtestet som vi pratar om, det här blodprovet, sedan 2003 till alla som efterfrågar det. Oavsett ålder alltså. Och där visade sig att det halverades antalet nyfödda med Downs syndrom på 2 år. Och det borde ju kunna leda till att det här syndromet på sikt nästan, förlåt uttrycket, utrotas. Om färre skulle födas med Downs syndrom i framtiden, vad skulle det? Skulle det ha någon betydelse att gruppen blir mindre?
Ja, alltså signalen man skickar när man nu har valt ut Downs syndrom som det man ska kolla och det som man då har möjlighet att välja bort är ju faktiskt i slutändan att människor med Downs syndrom är mindre värda. Och det ska ju min dotter då växa upp i den världen som resonerar på det sättet.
Vad känner du inför det?
Jag känner att jag hoppas att hon får ett sjudundrande självförtroende med sig på vägen.
Mm. Karin Marshall, indirekt är det väl det här vad samhället vill? Med det blir konsekvensen.
Jag tror att detta är viss misstolkning för att om jag talar för professionen som jag företräder, alltså obstetriker och barnmorskor, så vår uppgift är att hjälpa den enskilda patienten och hjälpa om vederbörande önskar fosterdiagnostik och göra det på det säkraste sättet, samtidigt så ger det så säkert svar som möjligt. Och jag tycker det är viktigt att säga att vi har fosterdiagnostik, så det är inte införandet av fosterdiagnostiken som detta handlar om. Men som det är idag så görs det på en grupp av kvinnor som är lite äldre, men vi gör det på kostnad av friska foster. Mm. Eftersom...
Och det är vårdens perspektiv helt enkelt. Om man önskar detta så ska man kunna få det.
Det är alltså varje patients självbestämmande rätt. Och det som kallas för autonomi som vi måste i alla lägen värna om och stödja. Mm. Och vår uppgift är så bra underlag för att den blivande mamman ska kunna fatta rätt beslut, rätt ändigt för henne.
Malin Dahlberg, du vinkar här.
Ja, valfrihet är jättebra. Det håller jag fullständigt med om när Karel säger. Men valfrihet förutsätter kunskap. Och jag betvivlar att man har den kunskapen idag. Både hos en allmänhet och hos vårdpersonalen. Och då tycker jag att ett införande av att erbjuda alla test eller informera om testet måste föregås av en bred informationskampanj. Inte bara för vårdpersonal utan på alla möjliga nivåer i samhället. På skolor, hos politiker. Att människor med Downs syndrom och deras anhöriga får vara med och berätta om hur det verkligen är. Medicinsk information är ofta oerhört skrämmande för blivande föräldrar. Alldeles oavsett om barnet har Downs syndrom eller inte.
En som har väntat länge här och finns med oss från en studio i Stockholm, det är Jan Wahlström, professor emeritus i klinisk genetik och också ledamot i Statens medicinsk-etiska råd. Vad säger du om det här önskan att erbjuda information om kubtestet till alla gravida kvinnor? Är det bra?
Ja, det finns ju alldeles uppenbara fördelar. Och de har ju redan diskuterats här, bland annat att man minskar antalet missfall som är en följd av ett av provtagningen. Det är ju en fördel. Sen finns det ju nackdelar alldeles uppenbarligen också. Det har ju också berörts här att det här är en väldigt komplicerad information som om provtagningen och tillvägagångssättet. Och det som gör det särskilt besvärligt med just den här testen är att den ska ske i 2 steg. Det vill säga att man ska dels få information om blodprovet och sen ska man också helst samtidigt också ta ställning till nästa steg, nämligen att ta det här provet på fostervattnet som innebär risken för missfall. Och det här betyder då att det är väldigt komplicerat, det är mer komplicerat än den fosterdiagnostik som erbjuds idag.
Kommer vården att klara detta?
Sen skulle jag väl säga så här att det finns redan brister i informationen som den ges idag. Och jag delar alltså Malins uppfattning här när hon säger att det är innan det här införs eller som en del i införandet av det här måste informationen till allmänheten, till människor ute på stan så att säga, till politiker, till sjukvårdspersonal och så vidare förbättras i allra högsta grad så att man förstår vad det innebär att ha det här funktionshindret, Downs syndrom.
Varför pratas det inte om Downs syndrom då? Varför är det bara som ett rött skynke i alla såna här forskningsrapporter?
Ja, det kan man fråga sig verkligen varför det är på det sättet. Och det skulle man vilja ändra på. Jag tror också det är en förutsättning. Ska man kunna införa den här testen, alltså den nya testen, på ett säkert sätt? Så är det ju naturligtvis väldigt mycket det som Karel säger är viktigt. Alltså att det är kvinnan själv som ska bestämma. Men för att hon ska kunna fatta de här besluten så måste hon ha en bakgrundskunskap om funktionshinder, om funktionshindret Downs syndrom, om den här provtagningen innan hon blir gravid. För att hon ska ha en möjlighet att kunna fatta det här beslutet om hon vill skaffa sig mera kunskaper om just den här testen, den här typen av fosterdiagnostik.
Det ska inte vara en 7 dagars process då som ja, vi hörde här, nej?
Det helst skulle man ju vilja förlänga tiden, men det är väldigt svårt med hänsyn till tidsaspekter och när möjligheten att göra en legal abort för de som vill göra det finns så att säga.
Vem ska stå för den här allmänna kunskapsökningen då i samhället? Vem ska driva den? För det är ingen som gör det idag.
Jag tror att det är ett ansvar som ska läggas på skolan i första hand. Jag menar, om det är så att vi i skolans uppgift är bland annat att förbereda samhällsmedlemmarna för det liv som kommer efter skolan så att säga. Så det här är en del av det livet i dagsläget i alla fall är det på det sättet. Mm. Och det är alltså en instans. Sen är det naturligtvis andra myndigheter. Socialstyrelsen har säkert sitt ansvar, Socialdepartementet har sitt ansvar. Sen finns det naturligtvis den här formen av diskussioner vi för idag till exempel. Det är extremt viktigt att den förs och att den förs kontinuerligt. Att man ifrågasätter, ställer frågor och undrar om det här är rätt och det här är riktigt. Och
sen Malin Dahlberg här skulle vilja komma in. Vi tar in henne här emellan.
Ja, jag ville bara säga att jag känner mycket starkt att vi som lever med Downs syndrom också har ett ansvar i att få ut information och berätta och vara med och visa hur det är. Och jag vill gärna bjuda in till det. Vi kommer gärna ut till kvinnokliniker och berättar för vårdpersonalen om hur en vardag med ett barn med Downs syndrom kan te sig. Så, och det ansvaret är vi mycket beredda att ta, så att jag vill gärna öppna upp för det.
Mm. Men Jan Wahlström, det krävs väldigt, väldigt mycket här. Du pratade förut, när vi pratade igår, om särskilda mottagningar för fosterdiagnostik. Ja, det att det krävs ett engagemang från en själv.
Karel har redan antytt om det här att informationen bör alltså ske i 2 steg. Det vill säga att man har ett val att skaffa sig mera information. Och det är det jag menar, då ska kvinnan, den gravida kvinnan, ha så mycket grundläggande kunskaper om vad det handlar om så hon har möjlighet att bestämma om hon vill ta steg nummer 2. Nämligen att skaffa sig den informationen då som handlar specifikt om den här metoden och för att kunna ta ställning till om hon vill gå vidare. Och det som är viktigt är då att informationen handlar om bägge stegen. Alltså det är inte så att man liksom ska ta det första steget, den här riskbedömningen då, och sen skjuta på det andra beslutet till man har fått resultatet, utan man ska vara medveten under hela processen att hittar man någonting, en högre risk i det första provet, då leder det, kan det leda till också det här fostervattensprovet.
Kan det vara så idag att man egentligen inte vet att man går in i fosterdiagnostik när man tackar ja till ett sånt här test? Vad säger du, Johanna Hellström, som gjorde det här utan att riktigt vara med på det?
Jag blir mer och mer... Jag förstår att det är så. Nu när man står här och hör vad alla säger så känns det skönt att det är över för min del, höll jag på att säga. Och liksom höra Malin här och berätta om lilla Irma, man blir helt tårögd alltså. Och att, ja... Men det är ju hur svårt som helst, så jag tror inte alls att man tänker så. Jag tänker inte själv, tänkte inte alls så. Men nu när jag står här och hör på allt så... Yeah.
Du visste för lite när du var i den här situationen.
Ja, helt klart.
Den allra vanligaste kommentaren bland föräldrar till barn med Downs syndrom när man diskuterar just fosterdiagnostik är: gud, vilken tur att vi inte gjorde något test, för då kanske inte Kalle eller Lisa hade funnits. Och det tycker jag är ett väldigt bra exempel på hur det faktiskt är.
Nu har du två barn. Kan det tänkas att det blir fler, eller?
Vi har inte riktigt bestämt oss. Vi är lite oense om den frågan.
Om det skulle bli fler och det skulle erbjudas fosterdiagnostik, hur skulle ni ställa er då?
Vi skulle aldrig göra fostervattensprov, för den risken vill vi inte ta. Därför att vi skulle aldrig kunna tänka oss att göra abort på grund av Downs syndrom, och då finns det ingen anledning att ta den risken. Sen tror jag inte det är så stor idé för mig att göra några andra tester, för att jag har hög risk eftersom jag redan fött ett barn med Downs syndrom, så att det kommer liksom inte säga mig så mycket, och så att vi kommer nog avstå från det, och fostervattensprov kommer vi inte göra.
Annika Borg i Luleå,
ja.
Vad tänker du när du hör samtalet här?
Ja, jag tycker det är viktigt att lyfta fram det här som Malin pratade om tidigare, det här också med oron inför framtiden, för den delar jag, och också lyfta ifrån att det handlar inte bara om det enskilda, så att säga, beslutet, utan också en fråga om människosyn på ett djupare sätt. Alltså, vad är nästa steg i det här? Får det finnas människor som är avvikande i någon mening? När jag växte upp så arbetade min mamma med bland annat med barn som hade Downs syndrom. Och det där har präglat mig ganska mycket, tror jag. Och också när jag funderar, vad är utveckling? Och är det så att vi tror att människor som har Downs syndrom eller är avvikande på andra sätt, att de inte kan bidra? Och det där, jag tycker det är oroväckande och jag tycker det är otäckt. Jag tycker att den här diskussionen måste, så att säga, lyftas upp och lyftas fram in i de etiska frågorna. För det här kommer att, vare sig vi vill eller inte, så kommer den här nya kunskapen och de här nya möjligheterna att förändra vår människosyn. Och det ska vi inte bara låta ske, utan vi måste liksom vara med i det. Vad får det för konsekvenser? Hur får ett liv se ut? Och i vår tid så är det ju faktiskt så att vi har en ganska högt uppdriven individualism. Det är mycket framgångstänkande, det är det perfekta livet som vi ser framför oss. Och vad får det här för konsekvenser i ett sånt samhälle? Och det är inte bara en fråga om vad medicinen kan göra eller det ekonomiska, utan det är i allra högsta grad en fråga om oss alla och om vad det är att vara människa.
Och på två år i Danmark så halverades antalet nyfödda med Downs syndrom. Så att,
ja, och jag tycker
vi skulle kunna vara där ganska snart.
Ja, och jag tycker med den erfarenhet som Malin lyfter fram här och som jag har lite av då genom min uppväxt, så tycker jag att det är ett mycket skrämmande perspektiv, måste jag säga.
Jan Wahlström, Downs syndrom, det upprepas ständigt i den här diskussionen. Finns i underlag till varför man ska erbjuda det här testet, att man minimerar risken eller man kan upptäcka. Varför detta fokus hela tiden på Downs syndrom?
Ja, det har säkerligen historiska skäl, och det beror på att det mesta av de studier som har gjorts i för att göra fosterdiagnostik och använda den här testen som är nu aktuell, det har skett på Downs syndrom. Men får jag också passa på att säga det att jag kan hålla med det som Annika säger här om att det finns alla anledning att beakta den framtida utvecklingen. Och jag tror också att det finns alla skäl att metoder inom fosterdiagnostik inte kommer att introduceras på det sätt som det har gjorts hittills. Utan att man ger utrymme till eftertanke och sätter sig ner och funderar just omkring de här aspekterna. Vad det har för någon betydelse för människovärdet på ett längre perspektiv.
Man ska ta diskussionen innan
man ska ta diskussionen
stiftar lagen.
Stiftar lagen, men innan en sån här ny metod överhuvudtaget introduceras. Det tror jag är ett väldigt centralt målsättningen för framtiden. Att analysen sker innan metoden introduceras.
Vi ska hinna med en sista fråga, Karel Marshall här. Det krävs en väldig information kring det här. Det begär ni också när ni begär pengar. Är det rimligt att tro att det här skulle kunna, att man kan erbjuda det här kubtestet och upprätthålla säkerheten i den informationen som behövs? Eller är det risk att man börjar spara på det här sen när man ser att ska vi ha en sjuksköterska som sitter och håller på med det där också?
Det hoppas jag verkligen att det inte sker. Vi är mycket väl medvetna om det problemet och den risken. Men vi tvärtom vill förbättra informationen och kvaliteten på informationen. Så det inte händer det som hände Johanna. Att inte någon av de gravida kvinnorna ska ha den erfarenheten i framtiden.
Men i praktiskt då, när pengarna ska räcka till allt möjligt här, och kan man inte tänka sig att man får pengar först för information, men sen så spar man och så blir det en halvtjänst och så blir det en kvartstjänst, och att man sparar på det här i praktiken.
Det framgick här tidigt i diskussionen att informationen är mycket centrala och mycket viktiga i detta sammanhanget, och det får man inte alltså tumma på det, och det är vi medvetna om.
Jan Wahlström, ser du några risker med politiker?
Ja, jag kan ju hoppas att Karol har rätt, men jag är inte alldeles övertygad om, efter att ha verkat inom svensk sjukvård under många år, så är väl risken betydande att man, om det kommer till besparingar, gärna väljer bort det som kan kallas för mjukvaror och som handlar om information och inte kan mätas direkt i kronor och ören, medan man däremot gärna prioriterar det som har med tekniska framsteg att göra. Mm.
Vad tror du, kommer kubtestet att införas på kliniker?
Jag tror att det kommer att införas, kanske inte till alla gravida kvinnor, men det kan finnas begränsningar som kommer att bli nödvändiga just på grund av prioriteringsaspekter.
Och sist här var alltså Jan Wahlström, professor emeritus i klinisk genetik och ledamot av Statens medicinsk-etiska råd. Du har också hört Karel Marschall, professor i obstetrik och gynekologi här i Lund, och Johanna Hellström och Malin Dareberg, mammor.